Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Den här veckan samarbetar Så in i själen med Synoptik och deras glasögonabonnemang All Inclusive. Ett serviceupplägg som gör det så mycket enklare att ta hand om din ögonhälsa. Synoptiks synundersökning som är inkluderad i det här abonnemanget är mer än bara en vanlig synundersökning där man kontrollerar styrkan. För här ingår även en ögonhälsoundersökning som inkluderar ögonbottenfotografering, synfältsmätning och tryckmätning. Det här gör att du både har koll på din syn och ökar chansen att hitta tidiga tecken på vanliga ögonsjukdomar, exempelvis glaukom. I min familj så finns just den ögonsjukdomen, så därför kollar jag årligen trycket i mina ögon för att försäkra mig om att det inte är för högt. Och det är inte bara glaukom som man kan upptäcka vid en synundersökning utan även till exempel tecken på diabetes. Med Synoptik All Inclusive så ser du till att alla dina behov är uppfyllda i alla lägen. All service, fria glasbyten när synen förändras och otursskydd om olyckan är framme. Och du betalar inget för synundersökningar. Allt är inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom så får du alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett abonnemang. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Hej och välkomna till Så in i själen. Och den här veckan så gästas jag av en yogalärare vid namn Sam Aziz som jag fick tips om från en av mina följare och lyssnare. Jag får ju jättemycket tips från följare och lyssnare på olika gäster och det är inte alltid jag hinner med att nappa på alla, men jag är nere i Göteborg och jobbar och då tyckte jag att ja, men vad bra, ja, men en yogalärare blir perfekt, han är lite så här medveten om den inre världen, själen. Man kan prata lite djupt utifrån det, tänkte jag. Så att, därför har jag bjudit in Sam Aziz för att Mia, som hon heter, gjorde mig uppmärksam på honom. Utan att han egentligen har marknadsfört eller gjort någon stor grej av att han håller på med yoga så verkar han vara så oerhört populär av sina elever. Så jag ser väldigt mycket fram emot att få träffa och samtala med Sam Aziz. Så välkommen till ett samtal mellan mig och Sam Aziz i Så in i själen. Välkommen till Så in i själen, Sam Aziz.
Tack.
Vad kul att du är här. Jag vet typ ingenting om dig. Jo, jag vet att du blev nominerad till årets yogalärare 2020.
Det stämmer.
Ja, en av fyra stod du där.
Ja.
Det är ingen placering, det är en som vinner. Och sen är det alla andra kommer tvåa.
Nej, men jag kände ju att det var liksom, dels blev jag ju smickrad naturligtvis, ja, med tanke på att jag inte gör så mycket marknadsföring kring mig själv.
Nej.
Det är alltid roligt, samtidigt som jag känner att det här med tävlandet har jag liksom lämnat långt bakom mig.
Mm.
Så det är inte så viktigt för mig att vinna. Och jag tänkte till och med säga typ, men lämna det till någon annan istället först, tänkte jag då. Men det var också lite roligt, de bjöd på lite middag, man får träffa lite kollegor och ja.
Hur hittar de dig då? Hur liksom, du måste ju ändå vara en väldigt etablerad yogalärare.
Ja, alltså jag vet faktiskt inte. Utan jag tror att det baseras på elever som kommer och de röstar. Och sen har de väl någon kommitté. Jag är lite dåligt insatt i det, men jag har förstått att det röstas fram då.
Mm. Du måste vara en väldigt populär lärare då. För att då blev du då, det är de som har då liksom gjort den här... gjort dem uppmärksamma på dig. Och det var ju också en av dina elever, kan jag tänka mig.
Ja.
Som skrev till mig
vid
en par tillfällen och tyckte att jag skulle ha med dig i min podd.
Mm.
Så att det känns som att du är en väldigt populär lärare. Hur många elever har du som är liksom kommit tillbaka till dina klasser?
Ja, det har jag inte koll på.
Nej.
Och nu är det ju lite speciellt då med tanke på
corona. Ja, just
precis.
Det.
Men det är ju inte helt ovanligt att det är 60 pers på klass om det inte är covid kanske.
Har ni varit ute nu och jagat?
Nej, idag har jag varit ledig då.
Nej, men alltså nu har du haft, under corona har du haft klasser ute?
Nästan bara inne då.
Nästan bara, i stor lokal?
Ja.
Alltså jag är ju ingen yogatjej.
Nej.
Så det här är intressant att jag ens har tagit in dig som gäst. Men jag vet ju att yoga är ju inte bara fysiskt.
Nej.
Så jag tänker att vi ska liksom försöka omfamna yoga-filosofin på något vis hela vägen. För det är ju en livsstil och en filosofi i det också.
Mm.
Men vi kan väl börja från början. För att du du höll på med styrketräning och du tränade mycket. Du var en stark kille.
Så är det.
Stark kille och stel. Det känns lite som jag, fast jag är inte en stark kille. Men jag håller på med styrketräning och jag känner mig väldigt stel. Och jag känner mig inte alls som någon mjuk och smidig yogatjej. Liksom. Så därför har jag inte kört så mycket yoga, alltså fysisk yoga. Men där var ju du. Du var ju en sån stel kille. Och hur kom då yogan in i ditt liv?
Ja, nej, men det är lite lustigt då med tanke på, liksom, jag har ju brottats.
Mm.
Ja, och mina bröder har brottats.
Ja, och samma sist, din brorsa har jag träffat. Han har ju varit på fångarna på fortet faktiskt, och tävlat för många år sedan.
Ja, och han gick ju in i boxning och min andra bror höll ju också på med boxning. Och sen gick han in i MMA. Bägge två blev MMA-proffs.
Just det.
Ja, men jag tog liksom ett kliv in i yogavärlden egentligen av samma anledning som du berättade då. Att jag, efter brottningen så blev det att jag släppte den här tuffa fysträningen och började bara satsa på styrketräning.
Mm.
Och tävlade i något som heter Athletic Fitness i Båstad.
Ah.
Ja, så, men jag blev ju superstel. Extremt explosiv.
Mm.
Men också superstel. Så att min ingång i yogan, även om den känns liksom väldigt oyogisk, så var det egentligen för att jag var så stel. Jag ville egentligen bara bli rörlig.
Så det blev någon form av stretch för dig?
Just det. Ah. Ja. Och den vägen, och sen har jag alltid varit lite nyfiken, så jag undrar med de lärarna som undervisade där på gymmet. Jag tänkte det var en stretchklass.
Mm.
De borde ju gå någonstans. Var går de någonstans? Och på det viset hittade jag en yogaskola.
Mm.
Samtidigt som jag insåg någonstans där att jag var ju extremt kapabel rent fysiskt. Men jag märkte att det var ju bara om jag hade vikt över eller under mig. Alltså min kropp var ju oduglig för allt annat.
Mm.
Så att jag hade ju egentligen förstört min kropp även fast jag var så extremt vältränad. Mm. Vilket är nästan lite tragiskt. Väldigt obalanserat.
Ja, det är ju inte så mycket stretch kanske. Man tänker inte så mycket på det. Hur viktigt det är att liksom också sträcka ut typ bindväven och fascian som man säger. Så här, som, jag gillar ju yin-yoga lite grann, som är liksom när man ligger och vilar i olika positioner för att just sträcka ut.
Mm.
Den kan jag gilla.
Mm. Mm. Ja, men
den är väldigt avslappnande och skön.
Ja. Det är ju väldigt bra komplement till dig då som tränar.
Ja. Men jag tänker, kan alla bli smidiga liksom och starka av yoga?
Ja, jag tänker när folk ser mig idag så tror de att inte jag har gjort någonting annat.
Nej.
Ja. Men alltså, jag kunde precis som många andra inte, typ, det var ju det jag tyckte var obekvämt, jag ska backa bilen och rotera. Så som man, nu har man ju backkamera och grejer, men samma skulle knyta skorna. Det var jobb, det var obekvämt. Alltså, men det går ju att ändra på. Det går att ändra på.
Hur lång tid tar det, tycker du? Alltså, höll du på med yoga då typ varje dag, eller?
Alltså, när jag kom till yogaskolan, först så blev det, var det lite krass, för jag ville inte tumma på min styrketräning, så då la jag till yogan.
Ja. Efter träningen
typ. Ja, och det är också så här lite oklokt då, om man då tränar på 100% eller gör någonting 100%, så ska man inte lägga till, utan då behöver du ta bort för att få plats. Ja. Så ganska snart så insåg jag att det var ganska tufft. Jag lade på tisdagar, bland annat var en av de dagarna, tror det var 2 dagar i veckan. Mm. Och där hade jag kört ben på måndagar och sen kom man stå statiskt i krigare på tisdagen. Det var för skakigt, så jag bestämde mig vid något tillfälle, om det var i början på 2005, att jag skulle köra 1 månad yoga, 1 månad styrketräning. Jag skulle börja varva, och så efter 1 månad yoga så blev det 2 månader yoga. Och de 2 månader blev, tror jag, någonstans runt 8 år yoga.
Oj!
Ja. Och jag hade ju ändå elitbakgrund, så jag menar, kasta en boll till en elitidrottare, då tar de den. Och då var det, då sa texterna och lärarna pratat att man bör praktisera 6 dagar i veckan. Vila 1 dag i veckan. Så jag låg ju på någonstans 5-6 dagar i veckan. Ganska snabbt då.
Wow, du blev helt hooked.
Ja, nej, men jag tänker inte att man blir hooked, utan jag tänker mer att det är ett beteende man har om man är lite överdriven i grunden som person. Så,
ja.
Så det har något
du går all in i det.
Ja, precis.
Det du bestämmer dig för, så går all in.
Just det. Mm, ja. Mm. Det är ju också väldigt obalanserat. Mm. Men det finns en lärare som, utan att namedroppa, han brukar säga att oavsett vilken anledning man har för att börja med yoga, så är din anledning den bästa anledningen. Mm. Och min anledning var ju att jag var stel och jag ville liksom känna mig friare i kroppen. Och jag känner mig friare i kroppen idag.
Mm.
Men samtidigt så har jag ju fått kompromissa på saker och ting, vilket innebär att det jag gör idag med min kropp, kunde jag har ju inte ens i närheten av det. Jag är ju ganska kapabel rent fysiskt.
Mm.
Utifrån kanske inte yoga, men alltså jag kan leka mycket med min kropp, om man uttrycker det så.
Mm.
Men jag kan ju absolut inte göra det jag gjorde innan. Så att det är ju hela tiden när blir du explosiv, så måste ju explosiviteten komma från någonstans. Och det är ju från stelheten många gånger. Styrkan naturligtvis.
Ah.
Alltså det hänger ihop, så om man ska liksom komma tillbaka till det, hur lång tid det tar, så beror det ju på. Går man in som jag gjorde och praktiserar 5-6 dagar i veckan och släpper styrketräning, då blir du mjuk relativt fort.
Mm.
Men om du går in och gör yin-yoga 2 dagar i veckan, 3 dagar i veckan, och sen så fortsätter du träna styrketräning 3-4 dagar i veckan, då blir du inte så mycket rörligare.
Nej, så att då musklerna ena stunden liksom drar de ut sig, sen så drar de ihop sig. Liksom, att de jobbar emot varandra liksom.
Ja.
Jaha, det har jag inte ens tänkt på.
Ja, så att det bromsar ju upp oftast. Sen har vi ju genetiskt, vissa personer är ju mjuka i sin... Vissa personer sitter ju sån här korslagda, vad vi kallar för lotus. Utan att ens ha stretchat en dag i sin vecka. Jag gör ju inte det som har hållit på med yoga i nästan 20 år.
Mm.
Sitter ju inte i lotus. Jag skulle väl kunna göra det om jag värmer upp ordentligt. Men, men man är ju väldigt olika på det viset.
Ja, men det är klart. Ja. Det måste ju vara lite sådär att det... För att jag undrar om jag någonsin... skulle kunna bli en sån smidig yogatjej.
Nej, men, när vi ändå berör det fysiologiska, kommer vi säkert komma in i liksom det mer esoteriska, metafysiskt, om man vill uttrycka det så. Men jag blir mer och mer fascinerad av alltså, ytterligheter. Alltså, om du går in i någon typ av ytterlighet, så kommer du få betala ett pris.
Mm.
Ja. Mm. Och vill du då bygga styrka och du bygger styrka, så är det som så att din kropp i förhållande till gravitationen, när du drar på dig en viss mängd styrka i förhållande till din kroppsvikt och din gravitation och din rörlighet, så blir det som så att styrkan blir en belastning till slut. Så det blir liksom motstånd i kroppen. Mm. Så exempelvis om du löptränar och tränar för mycket styrketräning, så kommer du bli långsammare i din löpning.
Ja, visst.
Ja, ja. Samma åt andra hållet då, om du bara stretchar och blir mjuk, då kommer du också bli långsammare i löpning, för då har du inte explosiviteten och klippet i klivet. Och där någonstans, det kan jag tycka är liksom fascinerande, om man kan hitta då den här jämnvikten, alltså man kan säga att som en Formel 1-bil, nu kan jag ingenting med Formel 1, det är bara en metafor, där din kroppsstyrka är optimal för din vikt, balanserat i förhållande till din rörlighet och det du ska göra, ja, då kommer du flyga fram med dina löpsteg eller om du gör olympiska lyft eller vad det nu än gör, vad det nu än är. Men går du mer åt det rörliga hållet, då tappar du många gånger explosivitet, då kan du inte lyfta vikten snabbt och du tappar klippet i löpklivet. Så att det är ju, det för mig har ju blivit typ som när jag praktiserar yoga, det är ju det, det är ju den, vad kan man säga, dansen som man är inne i, typ av att rätt aktivitet, rätt mjukhet, rätt stabilitet, rätt balans, och då flyter man ju ansträngningslöst, ser det ut som i alla fall i sina övningar då.
Men ju, tränar du något annat än yoga? Ja, kör du olympiska lyft och lite?
Nej, utan vad jag gör, vad vi har i yogan, så har vi väldigt mycket statisk styrka. Vi har väldigt mycket press, alltså vad vi kallar för chaturanga, som en dipp, armhävningsdipp. Vad vi saknar i yogan är typ den här studs. Studs är ju ingenting, typ som löp eller hoppa rep. Det finns ju inte.
Det är så, rätt bra för benstom, eller hur?
Så vad jag började med för några år sedan var hoppa rep. Så jag fick ganska fina rappränder, men idag hoppar jag ganska bra. Så rep kan jag göra några minuter, och det är ju ett fantastiskt sätt att träna. Och man kan ju leka med hastighet och koordinationer och så vidare. Och du behöver inte ens gå ut. Jag springer väl kanske ibland. Vi har statisk styrka, så vi står ju statiskt i övningarna. Så då gör jag någon typ av dynamisk typ benträning. Men jag är så här fascinerad av, men knäböj då, men vad är svårare än ett vanligt knäböj, alltså med vikt? Ja, det är ju att göra knäböj med ett ben. Så jag jobbar ju nästan aldrig med någon kroppsvikt. Utan
kan du gå ner hela vägen på ett ben och gå upp?
Ja, just det.
Hjälp, jag har ju sett dem som gör det, och jag fattar inte att det är möjligt.
Men det är ju ett typiskt övning som man kan säga. Det styrkar rörlighet. Så är du för stel, då kommer du inte ner.
Nej.
Ja, men är du stark och skulle kunna komma ner, då skulle du kunna komma upp.
Ja.
Men är du rörlig, då kommer du ner. Men du kommer inte upp.
För att du inte är tillräckligt stark.
Nej. Och de här, jag älskar ju den typen av övning och den här kontakten. Så då gör jag den typen, så shrimp squat, pistol squat, lite olika varianter, ett ben i taget. Och sen så hoppar rep. Och sen tänker jag, vi har inga dragmoment. Så då tänker jag, vad är svårare än att sitta i en maskin och dra? Jo, det är att göra chins. Vad är svårare än att göra chins? Beroende på hur kapabel man är. Det är ju att klättra rep. Och jag menar, klättrar man rep och håller benen ut och lyckas hålla dem ute, så, och du har lite aktivitet i benen, så jag menar, det är ju en fantastisk övning att träna med en del, typ som Usama, för några år sedan skulle klättra rep. Han kunde inte komma upp, han har varit med på 2 OS. För han har skadat ena handen. Ja, och det är det jag tycker är lite roligt. Det handlar inte bara om att lyfta tunga vikter, utan det handlar om du inte klarar att lyfta dig själv, varför skulle du lägga på vikt då? Typ. Men han kom upp till slut.
Han kom upp till slut.
Det ser ut att koppla nervsystemet.
Ja. Men du, du har utvecklat då en egen yoga. Du har blandat och hittat en egen yogaform, så att säga, eller?
Nej, utan det separerar jag på. Oftast är det så att vad vi har fastnat in i idag, det är ju att vi har ju gjort yoga som träning. Yoga är inte träning egentligen, utan yoga är ju någonting du gör. Och sen om du vill träna, då tränar du utöver det då. Så det är ju så jag separera det. Men den kvaliteten som jag har på mattan när jag praktiserar eller mediterar, den kvaliteten har jag ju med mig när jag gör mina kompletterande övningar som de här enbens och klättra rep.
Men vad är yoga? För att hur blev det så trendigt ens?
Wow.
Men varför har det blivit så trendigt? Vet folk vad yoga är i grunden?
Ja, men jag tänker som så att mycket av texterna försöker förklara det här. Det är därför det finns så mycket texter. Jag har inget läshuvud själv. Men man brukar säga att om man praktiserar men inte läser någonting, då kommer man ändå förstå texten. Men om man läser texten men inte praktiserar, då har man ändå inte förstått någonting. Så man pratar mycket om det här, om att få en riktig upplevelse av vad yoga egentligen är. Ja, så yoga, som många är kanske bekanta, det betyder ju union. Ja. Så i yogan har man ju valt att peka på, det här är vad vi gör, det betyder union. Men när du pekar på någonting så öppnar det också upp för spekulation. Så vad betyder egentligen union? Kan man ju tycka.
Men är det någon sorts helhetstänk?
Ja.
Ja. Okej. Okay. Mm.
Och framförallt så är det ju att man kan ju komma in i tillstånd som är helt obeskrivbara, om man säger så.
Jaha.
Så jag gillar att dra liksom en parallell med en annan skola, för det finns ju mängder av olika skolor. Mm. Så yoga är ju bara en typ av skola för att uppnå någon typ av självinsikt, om man vill uttrycka det så. Mm. Men det finns en annan skola som kallas för icke-dualitet på svenska.
Mm.
Och där anser man att du inte behöver göra några yogaövningar och du behöver inte ens meditera, utan de menar på att du är rent medvetande.
Wow, vackert.
Ja, ja. Och då är det väldigt intressant då när man tittar på de här två orden. Yoga pekar på någonting som betyder union, och då börjar vi spekulera, för sinnet vill ju förstå vad är den här, som du sa, helhet.
Mm.
Men i den här skolan som kallas för icke-dualitet, då har man ju sagt att det man upplever går inte att beskriva med ord, men det bästa sättet att beskriva det är att beskriva vad det inte är.
Mm.
Ja, så du sitter ju där och jag sitter här. Mm. Det är ju dualitet. Ja. Men icke-dualitet skulle ju innebära att det är ingen skillnad på att du sitter där och jag sitter här. Om jag tittar på dig nu så kanske jag tittar från samma plats som du tittar. Ja.
Ja. Det här är komplicerat.
Ja. Och då blir ju det väldigt likt någonting som man skulle kunna kalla union.
Mm.
Ja. Så att skolorna har ju olika ingångar, fast de ska ju egentligen leda till olika saker.
Mm.
Och vi kan ju hålla på och teoretisera, men jag vill gärna säga att yoga är ju inte en intellektuell praktik, utan det är ju en upplevelsepraktik.
Mm.
Men vi har ju lärt oss när vi går i skolan att vi ska förstå saker och ting och vad vi gör. Och då vill vi gärna, och det har ju blivit ett stort hinder idag, för att idag ska vi börja med yoga och ska läsa vad yoga är. Och det du tar in kan ju vara till stöd, men många gånger kan det också vara ett hinder för den verkliga upplevelsen. Om det låter det...
Det låter komplicerat, allting, okay. Känner jag. Men alltså, så yoga som filosofi är att allt hänger samman på något vis. Att allt är ett, eller?
Ja.
Och lite motsatser, så här yin, yang.
Just det.
Också.
Ja.
Behöver varandra för att det ska bli en helhet.
Ja.
Är jag på rätt väg?
Ja. Ja. Ja.
Jag tänker hela filosofin är ju det fysiska.
Ja.
För att ta hand om sin kropp och sin hälsa. Det är kosten.
Ja.
Det är också medvetandet om hur man tar hand om sitt inre, själen. Ja. Mediterar.
Ja.
Vad finns det mer för bitar?
Ja, det är ju själva upplevelsen. Så alla de här bitarna som du nämner här är ju delar av, alltså som du säger, den fysiska biten, rörligheten, styrkan, maten.
Mm.
Men hälsa. Så yoga har ju ingenting med hälsa att göra egentligen.
Mm.
Ja, yoga har ingenting med rörlighet att göra egentligen. Det har ingenting med vad du äter att göra med egentligen. Utan konsekvensen av att du praktiserar yoga är att du blir mycket mer känslig.
Mm.
Det här kanske inte många vill höra.
Blir du mer känslig av övningarna?
Ja, alltså du börjar andas och du börjar röra på kroppen.
Mm.
Mm. Och då blir det så att kroppen, det är ju nästan som en fountain of youth. Alltså, din kropp går ju tillbaka till sitt ursprung. Och jag tänker den vanliga människan idag, även en yogi, vi kör över oss själva varje dag utan att vi är medvetna om det. Men när du börjar bli känslig, när du börjar göra dina övningar, när du börjar andas, då börjar du bli mer känslig, din kropp. Alltså, man brukar säga att första steget av yoga är att väcka upp sinnena för att vi blir bedövade inför livet.
Vi väcker upp sinnena för att bli bedövade.
Nej, eller för att vi blir bedövade.
Vi är liksom bedövade för livet, och då i yogan så väcker vi upp våra
precis.
Sinnen.
Precis, så om du tar ett spädbarn, så du har ju ett barn, vet jag va?
Mm.
Ja. Så exempelvis när du ska typ ta varmt vatten, då måste du känna på vattnet innan. Mm. För barn, alltså ta ett spädbarn och blås i ansiktet. Så blir de ju... Men ta som vuxen och blåsa en vuxen i ansiktet, håller man ju bara för näsan. Alltså att vi känner inte det.
Mm.
Och det är en del av bedövningen av livet.
Mm.
Ja. Så i yogan så börjar du, det finns ju andra sätt att göra det, då väcker du upp din känslighet. Och då blir det konsekvensen av att du väcker upp din känslighet, det är att när du börjar äta din mat så känner du till slut att shit vad sänkt jag blev av den här maten.
Mm.
Så det är väldigt tvärtom. Det är, sån, det är ingen teori. Det är därför jag menar på att det blir väldigt komplext att förklara på ett sätt. På grund av att vi är så vana att hämta information utifrån.
Ja, precis. Ja. Och då tänker jag, så här ska jag göra nu i yoga. Då ska jag göra så här. Ja. Och så gör man det utan att man har egentligen känt att man ska göra det. Ja. Så man har börjat i fel ända.
Ja.
Man ska börja inifrån och inte utifrån vad alla andra gör.
Precis.
Man ska inte följa trenden.
Exakt.
Man ska följa sig själv.
Exakt.
Jag fattar precis vad
du
menar.
Du är ju yogi.
Ja, men jag fattar precis.
Ja.
Det var som att du förde över någon tanke där till mig. Vad häftigt.
Ja. Och då blir det så med till slut att och det här med känslighet är ju oftast kopplat till kanske inte så bra, liksom någonting positivt i dagens samhälle. För idag så ska vi klara av stress och vi ska klara av olika relationer. Men när du utvecklar den här känsligheten, då kan du kanske inte vara kvar på ditt jobb längre. Du kanske inte kan ta på dig de här designerskorna för att du känner att wow, det gör ont i fötterna.
Ja.
Och den här känsligheten är ju egentligen att du kommer tillbaka till dig själv.
Vackert.
Ja. Det låter ju också väldigt, vad skönt, men det är också en väldigt smärtsam process.
Ja, för det blir en separation.
Ja, nej, men det är ju mer den biten att du är ju van vid att leva på ett visst sätt. Och sen så börjar du göra yoga och utveckla din känslighet.
Mm.
Ja, och komma tillbaka till dig själv. Att nej, men när jag gör det här, då skadar jag mig själv. Men du är inte medveten av det för du har blivit bedövad. Men du börjar göra yoga. Jag säger inte att det måste vara yoga, men någon typ av praktik som väcker upp känsligheten.
Mm.
Då inser du till slut att jag kan inte göra det för jag kör över mig själv.
Mm.
Ja. Och då kommer du tillbaka till dig själv. Yogan handlar ju väldigt mycket om att gå inåt för att uppleva allting utåt.
Ja,
vad vi har lärt oss är ju att vi kan ju allting om allting som är på utsidan.
Mm.
Men vi vet ju ingenting om insidan.
Nej.
Och det är ju omöjligt. Alltså om vi tar... Nu är det här lika mycket fråga som ett påstående. Men ta exempelvis en affärsman eller en affärskvinna som gör sin första aktieaffär. Eller snarare tvärtom, förlustaffär.
Mm, mm.
Ja. Det är ju naturligt att känna att man mår dåligt av det.
Mm.
Ja. 15 år down the road så kanske man känner att jag har lärt mig att hantera det här.
Mm.
Då kan jag fråga mig själv då lite grann, har jag lärt mig att hantera någonting eller har jag bedövat mig själv för att hantera den situationen?
Mm. Förmodligen så har man ju bedövat sig själv väldigt mycket. Mm. Man stänger ner.
Precis.
Man stänger ner sitt energiflöde, sitt naturliga energiflöde stänger man ju ner. Mm. Det har jag läst lite grann om nu, det här naturliga energiflödet som går genom hjärtat.
Mm.
Och så händer det någonting som inte känns bra för oss. Så stänger vi ner hjärtat.
Precis.
Och mår dåligt. Vi mår ju dåligt för att vi stänger ner den här energin.
Mm.
Så att nu håller jag på med någon utmaning att alltid ha hjärtat öppet. Ja. Oavsett vad som händer.
Ja.
För att jag kommer inte att må bättre för att jag stänger ner hjärtat. Utan det blir snarare tvärtom. Jag stänger ner energin.
Och det lagras,
den är viktig.
Precis, det lagras ju i kroppen, i cellerna. Och det är ju det som vi gör i yogan.
Mm.
Det är ju det vi gör i yogan. Det är ju att vi andas och börjar röra på kroppen igen. För att alla de här förtryckta känslorna, och det, de bor ju någonstans i kroppen och uttrycker sig på något sätt.
Ja.
Som typ huvudvärk, migrän, ont i en fotled, ont i en höft.
Mm.
Fast det är undertryckta känslor egentligen. Och det är därför det är så viktigt. Och det är därför det första steget är att väcka upp kroppen, väcka upp sinnena så att du kan komma tillbaks. Så jag har ju stött på elever som har rökt och sen helt plötsligt bara sluta röka utan...
Wow.
Att de bara, ja. Så det här jag upplever då att istället för hela tiden, men nu ska jag gå på en diet eller nu ska jag göra någonting, börjar du med din praktik så löser sig saker och ting, inte för att du förstår det intellektuellt utan för att du känner det här känns inte bra.
Men det här är ju första gången någon säger, så jag hör.
Ja.
Du börjar ju i rätt ände här.
Mm.
Man får ju aldrig hört det här förut. Nu är jag ju ingen som håller på med yoga, men...
Nej.
Det är ju så här man ska förklara det.
Mm.
Och det här fattar folk det här som håller på med yoga?
Det här var ju extremt utmanande för mig med. För jag menar, som är elitidrottare och då när man tränar, då börjar ju träningen när det gör ont.
Mm.
Så än handlar det egentligen om att hålla ut i smärtan så länge som möjligt. När jag började med yogan, då helt plötsligt blev jag ju känslig. Och det var ju väldigt förvirrande för mig, för jag var ju som ett berg. Ingenting rubbade mig.
Nej.
Nej. Och helt plötsligt så blev jag, kunde jag börja gråta för ingenting.
Ja. Liksom.
Samtidigt som jag, typ när jag var ute och gick, så kunde jag känna, wow, hur vinden tog mig och du vet, hur närvaron helt plötsligt kom, utan att jag, för jag började inte, för att jag ska bli närmare, jag visste inte vad det innebar.
Nej.
Jag började få vara rörlig, men konsekvensen av det har ju lett till någonting annat.
Ja, för du förstod ju inte det här, det var ju inte det, det var ingen Precis. Som hade sagt det till dig.
Nej, exakt.
Men vad händer i dig då när det här, hur reagerade du på det, när du började liksom känna starkare? Vad tänkte du att det var?
Wow! Nej, men jag kopplade inte det till yogan. Utan jag tyckte det var mest frustrerande. Och den metoden och praktik som jag hade, den var väldigt så att gå och praktisera och gå hem. Det fanns ingen kontext att bara prata med någon. Och det kan jag uppleva idag. Att jag kan uppleva på ett sätt att det är väldigt värdefullt. På det viset, för att då får du vara i och inte veta. Men idag så är det så fort det blir dåligt. Då ska vi prata och bolla det och spekulera och etikettera. Mm. Istället för att ha en lärare som ger dig stöd. Och bara ser vad du är.
Mm.
Och på något sätt, utan att ge dig för mycket. Alltså typ. För det handlar ju hela tiden för eleven. Alltså jag är ju lärare, men jag är ju också elev.
Mm.
Det är också för eleven att få sin egna upplevelse.
Men det är just så,
Mm. Ja. För annars så blir det som så här att, alltså, som en lärare sa en gång när vi hade en workshop.
Mm.
Varför det är så viktigt med den egna upplevelsen. För vi är så vana att hämta allting utifrån.
Mm. Mm.
Då drog han ett exempel att när de släpper filmer om UFO:n så visas det, då rapporteras det fler rapporter att personer har sett UFO:n.
Mm. Mm.
Det är därför jag menar på att kunskapen, den teoretiska kunskapen, ligger i vägen för den här icke-dualiteten, upplevelsen, unionen, yogan. På grund av att jag intellektuellt tänker att om jag gör det här, då ska jag uppleva det här.
Mm.
Och om du då upplever det, är det en upplevelse eller är det en projicering av vad du redan tror att du vet?
Mm.
Därför är det viktigt att inte ge eleven för mycket teoretisk kunskap om det här är vad du ska uppnå.
Mm.
Mm. Utan gör din praktik.
Mm.
Mm.
När kopplade du ihop det här då, att det här hade med yogan att göra, att det var det som hade satt igång din känslighet och en massa saker i dig?
Alltså, jag har nog inget sådär specifikt fall direkt.
Mm.
Jag har något starkt minne av att jag kom in i någonting av de här tillstånden, som man kan kalla det då, om man vill kalla det för det. Där vi hade någon tillställning på yogaskolan. Och jag var helt slut, jag hade tränat fysiskt. Jag höll ju fortfarande på med styrketräning och försökte komplettera yogan. Även om jag praktiserade yoga 5-6 dagar i veckan.
Mm.
Så sa jag till min lärare på den tiden på lördagen att jag kommer nog inte på söndagen. För att jag är helt slut fysiskt. Jag orkar inte, det var en ganska liksom, fysiskt utmanande praktik.
Mm.
Och då sa han till mig, men kom imorgon, bara se vad som händer. Och så tänkte jag, nej men jag kommer inte imorgon, jag behöver vila.
Typ. Mm.
Och sen när vi skulle gå så säger han, men ses vi imorgon då? Ja men jag är trött, ja men kom, se vad som händer. Då tänkte jag, ja nej men jag kommer.
Uh-huh.
Då tänkte jag så, jag kom ju dit, var trött, jag tänkte jag rulla ut mattan och så började jag göra lite övningar. Och jag var nästan så här lite disträ, typ andas, rörde mig. Men det var helt plötsligt, då släppte jag ju intellektet.
Uh-huh.
Och så gjorde jag praktiken, gjorde min avslappning, satte mig i bilen. Och skulle åka hem och allting gick i liksom slow motion. Och jag bara, wow. Alltså det var som att uppleva jorden på nytt.
Nej.
Ja. Och då, det var första gången, aha, är det det här som är yoga?
Ah.
Wow, alltså det var ju wow. Och där kom en faktiskt ganska tuff period i min egen praktik.
Mm.
På grund av att jag började jaga de här tillstånden.
Ja, just det, för att det var häftigt.
Och jag tänkte att nu vet jag vad yoga är.
Ja.
Så jag kände lite grann typ som om du har tagit en guldmedalj i någonting. Att
Precis.
Jag är lite mer än någon annan då. Och jag fick några helt galna upplevelser efter det. Liksom några år efter det som är helt obeskrivbara. Och jag satte väldigt stort värde på de upplevelserna. Men olyckan i mig bara ökade och ökade. För att jag levde i att jag hade upplevt de här tillstånden. Men jag var aldrig närvarande i stunden.
Men är de här som du inte kan beskriva, de här, är det som att du liksom, är det som att du blir väldigt närvarande här och nu? Och alla dina sinnen är fullständigt närvarande här och nu? Är det någon sån upplevelse? Som alltså, att du har liksom...
Wow, alltså det är ju som de säger, det går inte att beskriva. Men typ Matrix, ja. Det finns ju någon film som heter Lucy. Hon de ska smuggla någon drog i hennes mage och så läcker den i hennes mage.
Ah.
Ja, typ. Men jag kan uppleva att det de filmar i Matrix, det är ju väldigt likt, utan att säga att det är det som du upplever.
Men ändå inte liksom, i stunden. Man är...
Ja, och det finns ju olika nivåer, för man kan ju känna att du blir extremt närvarande av att vinden tar dig, du blir helt stilla. Men allting händer, du hör och ser alla insekter och vinden och fåglar. Allting blir väldigt, väldigt tydligt. Dofterna blir väldigt tydliga, alltså det är helt fantastiskt.
Wow.
Men idag så lägger jag inte så stort värde i det. Jag hade någon liknande upplevelse här nu för några veckor sedan då, men jag lägger inte så stort värde i dem för att det är ingen skillnad på att jaga de här upplevelserna eller jaga materiella ting.
Mm.
Ja, det är bara olycka.
Mm.
Utan händer det så händer det.
Ja, klokt.
Ja, ja. Och det tog en stund innan jag insåg det då. Typ att det handlar ju inte om vad du har upplevt, utan det handlar ju om att vara här.
Mm.
Ja. Och det är så himla lätt att jag gör det här, oavsett vad det är. Jag jobbar 70 timmar i veckan för att uppnå någonting längre fram.
Mm.
Jag mediterar 8 timmar om dagen för någonting längre fram.
Mm.
Det är ingen skillnad. I slutändan så är det som så, livet är ju här.
Mm.
Det är ju nu.
Mm.
Ja. Och i de här positionerna, när vi gör yogapositionerna, så när du går djupet in i yogapositionerna och upplever stillhet, alltså man tänker mål, så vi har ju något vi kallar för drishti, alltså blick, alltså man kan säga fokus, det är inte kisa kan man säga.
Mm-hmm.
Så att om man ska försöka enkelt förklara det, så är det, jag brukar själv försöka peka med näsan var jag är på väg, men jag vilar inte blicken på var jag är på väg, utan jag vilar blicken på näsan.
Mm-hmm.
Ja. Energimässigt i övningen så blir det så att jag upplever övningen mycket djupare, och inte menat att stretchen blir djupare, utan hela övningen delvis fysiskt, emotionellt och intellektuellt blir djupare.
Mm.
Men så fort jag tittar var jag är på väg, då skapar jag motstånd.
Mm-hmm.
Ja. Så det är det här jag upplever, att allting...
Då förlorar yoga, du nuet liksom.
Precis, yogan bjuder in i yogapraktiken, ditt sätt att praktisera din yoga på.
Mm.
Allting du vill veta i den yttre världen bor i yogapositionen.
Djupt det här.
Ja, så är du vårdslös i den yttre världen, då kommer du vara vårdslös i din yogapraktik många gånger. Så att du kommer hålla andan, pressa för mycket girighet, för mycket klinging, eller så kommer det vara för mycket motvilja. Ah, det här gör ont, eller jag är stel.
Och där känns som jag. Ja, det här gör ont, jag är stel.
Ingenting av det har ju med stunden att göra.
Nej, verkligen.
Utan det är ju bara att vi studsar mellan olika tillstånd som inte har med stunden att göra. Utan yogan på något sätt vill liksom kniven på strypen. Är du intresserad eller är du dedikerad?
Mm. Jag är verkligen inte där, kan jag säga. Jag är ju verkligen där man liksom gör yoga och det enda jag tänker på är hur känns det här, och det är obekvämt och det är ont och oj vad hon är vig och men där kan inte jag verkligen inte liksom landar verkligen inte i någon övning. Ibland när jag själv och gör någon form av solhälsning eller något, då kan jag tycka att det är skönt, men meditationen har jag ju, den gör jag ju. Men hur länge hade du hållit på med yoga då? För du började med Ashtanga yoga, eller hur?
Ja, just det. Wow, du kan.
Ja, men jag har läst på lite.
Ja, wow.
Och hur länge hade du hållit på med det när du fick den här upplevelsen?
Alltså, jag vet inte riktigt. Jag är ju ganska trög, så. Typ. Men jag tänker att jag försöker minnas, men
några år?
Kan det ha varit 2 år kanske?
Ja.
Och det är inte så här att det tar 2 år. Jag tänker att en del personer kanske inte ens gör yoga och så kommer de in i ett tillstånd och man undrar wow, vad är det här? Typ. Och då inser de att via meditation kan komma in i det tillståndet och då helt plötsligt blir man intresserad av meditation.
Mm.
Så det kan ha olika vägar in.
Ja, och du har så rätt i det här också, att man inte man vinner kanske inget på att dela med sig av såna här upplevelser på det sättet. Nej. För att då blir ju det ska ju inte handla om att jaga efter dem, utan det ska ju handla om att liksom att bara känna att man hittar ett sätt att må bra i sig själv här. Precis. Och nu. Att hitta liksom den där kärleken och tryggheten i sig själv. Att det är det som är målet.
Ja, och framförallt om man kan uppleva att det är okej, att det inte är okej.
Mm.
Ja.
Mm.
För precis som de här tillstånden så är de, allting är förgängligt.
Mm.
Ja. Så då har du en tillstånd av välbehag, men det är ju förgängligt.
Ja, ja, ja.
Ja. Så nu lyckas jag uppnå något tillstånd av, nu har jag flyt i mitt liv, men det är också förgängligt.
Ja,
ja. Ja, nu upplever jag något tillstånd av att jag har motgång i livet, men det är också förgängligt. Ja.
Allt passerar liksom. Ja.
Och det är det jag upplever då, att utifrån det teoretiska perspektivet, så nu börjar vi dyka in i liksom essensen av praktiken.
Mm.
Essensen av praktiken är ju observation på förgängligheten. En egen upplevd förgänglighet. Alltså du kan... Och det har ju kopplat ihop med sensationerna i kroppen. Så att ett skarpt sinne, alltså vi ser ju det här som en fysisk kropp. Det är ju bara massa vibration och energi som rör sig.
Mm.
Men sinnet är för oskarpt för att lägga märke till det. Men genom att koncentrera dig då genom meditation eller vad det nu är för praktik du har, då blir sinnet skarpt. När sinnet blir skarpt, då lägger den märke till förnimningar, typ att du får gåshud på konstiga ställen, att det rör sig eller bubblar eller vibrerar i kroppen. Du lägger ju märke till det här. Och du lägger också märke till att det kommer. Men du lägger också märke till att det passerar.
Mm.
Ja, precis som livet.
Mm.
Livet är ju inte för evigt för oss.
Nej.
Nej. Men vi lever ju som att det var för evigt.
Mm.
Men när vi får en verklig upplevelse av vad livet är, då kommer vi börja prioritera annorlunda.
Ja.
Vi inser att det inte är andra människor som dör.
Mm.
Jag kommer också dö.
Och det är lite läskigt ibland att tänka på det.
Så är det.
Jag tycker mest att det är läskigt för jag tänker att de som man lämnar efter sig blir ledsna.
Ja.
Att det är det.
Mm.
För det vill man ju inte. Man vill ju bara att de ska vara glada. Även om jag är... Men ja.
Ja,
det är läskigt att tänka på döden. Och i vår kultur så gör vi inte det så mycket.
Nej.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Vad tänker du händer när vi dör? Hur ser du på själen? Har du någon... Det här är ju ändå så in i själen.
Ja, just det. Att... Alltså jag funderar inte så mycket på vad som händer efteråt.
Mm.
Jag tänker att någonting... Jag tänker det finns någon film som heter 21 gram. Jag har inte sett den.
Ja, just det. Mm.
Så det är ju någonstans att själen ändå väger någonting då.
Mm.
Men jag tänker att ta vara på att man är vid livet nu då.
Mm.
Och kanske inte tänka på att liksom, vad ska jag göra? Om man inte är inne i det då, vad händer med själen efteråt? Jag tänker att den går ju säkert vidare in i en ny fysisk kropp och uttrycker sig. Och utifrån det filosofiska perspektivet så som du har hanterat ditt liv så går ju de samsaras eller beteendemönster eller karman eller vad man kallar det, det går in i nästa kropp då.
Mm.
Och om den personen vill leva vidare med dem eller om den vill gå och frigöra sig själv då via meditation eller vad det nu än är då.
Mm.
Det vet jag inte.
Mm.
Men jag upplever att den här känsligheten, om man tänker att jag ser mig i själen som en kompass.
Mm.
Ja.
Ja.
Ja. Men jag upplever att själen är en väldigt blyg varelse.
Mm.
Om man skulle prata det som en tredje person.
Mm.
Ja. Och då blir det som så här, om jag då har bedövat mig själv med för hård träning, konstig mat, för mycket jobb, vad det nu än kan vara.
Man kanske inte har släppt fram själen riktigt. Man hör inte, man lyssnar inte på den.
Ja. Själen kommer hålla sig i bakgrunden hela tiden. Den kommer hålla sig i bakgrunden.
Mm.
Den kommer inte våga gå ut på grund av att den kommer känna sig våldförd när en individ lever på det viset.
Ja, precis. Ja. Den skyddar sig själv där inne.
Ja. Och vad jag kan uppleva då med känsligheten, det är ju att när du är känslig och om man kan kalla det liksom i någorlunda synk med själen, då blir ju själen din kompass.
Mm, exakt.
Ja, som en kvinna en gång när jag var i Kalifornien och jag var ute och promenerade. Det var inte hennes ord, men det var första gången jag hörde det. Hon sa så här: I'm an instrument of God.
Ja, vackert. Ja,
typ, och I don't know what he has planned for me. Ja, och det kan jag uppleva någonstans att när känsligheten kommer, då blir det som så att det du behöver veta, det får du reda på när det händer. Men vi har ju lärt oss tvärtom. Vi tappar ju oss själva, vi blir helt vilsna. Först så bedövar vi oss själva, sen hämtar vi informationen utifrån. Men den informationen är från en annan själ.
Ja.
Eller någon annan som har ett annat eget intresse.
Ja, ja, ja.
Så då hamnar vi hela tiden på fel bana.
Mm.
För att vi hämtar inte informationen från rätt källa.
Nej, exakt.
Ja. Så att det du gör, det du jobbar med nu, att du, jag menar, jag såg ju dig på, vad heter det nu igen, datingprogrammet.
Tur i kärlek.
Tur i kärlek. Alltså, det var ju så här, du var ju min idol, du och Adam. Och sen nu får jag möta dig här så många år efter. Alltså du har ju haft en path, liksom, eller har en path.
Mm.
Jag kan ju inte detaljerna. Men det känns lite grann som att det här var kanske meningen att du skulle gå den här vägen.
Ja.
Ja. Ja, men för många människor så blir det som så att man tror att det är den här vägen ska gå, fast det är egentligen bara ekonomiska intressen, föräldrarnas intressen. Det är inte din väg. Och det var det jag menar när mina bröder gick in från liksom brottning, boxning, MMA, att jag då klev över på yogan. För mig var ju liksom första stora klivet för mig där jag bröt mönstret. Och då menar jag att mina bröder inte bröt mönstret.
Mm.
För det kanske är meningen att de ska göra det de gör.
Mm.
Men att yoga är ju totala antagonisten till MMA, skulle man kunna säga.
Mm.
Men jag menar, Usama tränar ju också yoga och meditation. Och, och min yngsta bror tränar ju också yin-yoga, älskar han. Och,
ja, det är skönt.
Ja.
Men då gick du emot allt, men du följde din känsla.
Ja.
Mm.
Ja. Och då kan man säga att jag hade ju samma skola som de flesta. Jaga medaljer i brottningen, jaga pengar. Jag var ju entreprenör och drev kaféer.
Just det, du hade ju det, ett kafé där. Ja. Eller du kanske hade fler kaféer?
Ja, eller jag, en period hade jag tillsammans med min bror två ställen. Men jag märkte att det blev så jäkla spretigt. Så att jag alltid ville fokusera på ett. Men då fokuserade på ett, sålde det, startade ett nytt. Jag gjorde det typ i 13 år.
Mm.
Men det blev också så, det var ju jätteroligt i början. För som du märker, jag älskar ju att köta och liksom connecta. Mm. Men sen när du gör det och så blir du bra på det, då är du tvungen att börja rekrytera, för du klarar inte av att göra det själv. Och sen down the road så blir du HR-chef och reklamchef och det är med det femte. Och jag är ingen HR-personlighet, men jag är grym på att styra upp ett ställe. Alltså det finns inte en penal som jag inte kunde följa upp, för att jag egentligen är konflikträdd i grunden och botten.
Okay.
Så jag styr upp det, och det låter som en väldigt tråkig arbetsplats.
Mm.
Men jag rekryterar, alltså många av dem som jobbade på mina kafé, de är ju vänner än idag.
Mm.
Ja.
Mm.
Så det var ju...
Men tyckte du var läskigt att släppa allt det?
Det är klart.
Ja.
Det är klart. Men, och på den tiden då när jag var yngre, liksom, när jag var yngre, då var det så att då hade jag ju då mål och delmål. Men när jag klev in i det här, då klev jag ju verkligen in i utrymmet av inte veta.
Mm.
För jag hade fått lite uppdrag med yoga fram och tillbaks och så vidare. Men sen så flyttade vi till Spanien vid ett tillfälle. Och då satt jag på ett ställe där och sålde bingolotto.
Ja. Är det sant?
Va? Va?
Så otippat det kom.
Ja.
Jag tänkte, vad ska han säga nu?
Ja.
Vad roligt.
Och det var lite roligt, för jag har aldrig sett mig själv som en säljare.
Nej.
Och jag tänkte jag tar det och sen så kan jag successivt börja undervisa där nere i Marbella. Jag började göra det, men det tog så himla mycket kraft, det här säljjobbet, för att hålla det uppe. Och de hade ju en säljare som var helt outstanding. En sån superenergisk kille. Och han hade ju typ ett rekord som ingen slog. Mm. Så det var typ han, sen kom ingenting. Mm. Och sen kom resten av ligan då. Mm. Och jag kommer ihåg, det var flera månader jag jobbade. Det rekordet bara stod där, det bara stod där. Sen kom en kille och tog det rekordet.
Jaha.
Och han heter Sam.
Nej.
Det var helt otroligt. Och det var så roligt för att jag använde egentligen bara samma metod som jag lärt mig i meditation.
Ah.
Och det var så roligt. Jag hade en kille där som var säljare och tyckte att han var duktig. Mm. Men han sålde ingenting.
Mm.
Så tänkte jag att jag skulle erbjuda honom en gång. Men jag kan sitta med dig och lyssna. Nej, men jag klarar det själv.
Mm.
Och sen så några dagar senare har han fortfarande inte sålt typ 100-150 samtal. Inte sålt en enda lot.
Mm.
Då kom han faktiskt till mig och sa han, kan inte du bara lyssna på mig? Mm. Och så började jag lyssna på honom och säga energimässigt. Han är ju bara, det jag har fått att inte han säljer.
Mm.
Och vi fick inte lämna kontoret egentligen. Men så sa jag till honom att du lägger ner det här. Vi går ut och så säger han, följ med mig. Så gick vi ut och tog en promenad. Pratade jag med honom. Jag vet inte vad jag gjorde. Prata. Ja, vi får nog gå ett kvarter till. Gick in, andra samtalet så sålde han. Så det
wow,
finns,
och du vet inte vad du gjorde.
Jag vet inte vad jag gjorde.
Det känns som du programmerade om hans energi på något vis.
Ja, så att, och det här som du pratar med energi och hjärtat.
Ja.
Alltså det finns ju någonting. Och jag har upplevt flera gånger att det fungerat fantastiskt i livet.
Mm.
Men jag märker att varje gång jag försöker förklara vad jag har gjort.
Mm.
Och typ, när jag försöker, då är det precis som att då slutar magin att fungera.
Mm.
Så till slut så var det som så ibland när jag gjorde någonting. Vad gör du? Va? Ingen aning.
Nej, för då var du rädd att du skulle förlora.
Precis.
Men det är ju alltid energi.
Ja.
Och det gäller ju att mästra sin egen energi och lära sig känna sin egen energi.
Ja.
Och det är ju läskigt. Livet är ju läskigt. Jag har ju tagit beslut som du.
Mm.
Och typ bränt broar. Om man tittar på det utifrån liksom. Typ lämna relationer, det är att liksom separera, det är att bränna en bro, att kliva ur ett populärt tv-program för att göra någonting annat, för att liksom skriva böcker och pilgrimsvandra, det är att bränna broar. Och det kan ju liksom, jag har ju haft stunder när jag bara tänkt, men jag har ju varit en idiot, varför lämnar jag det där och jag skulle varit kvar i det och så. Men så, jag tror nu när jag tittar tillbaka liksom, när jag började min resa för 23 år sedan, min inre resa och allt jag har gjort. Och så idag med min podd, min själsliga podd och allt jag gör. När jag började med den här podden kändes det som, aha, det är därför jag har gjort den här resan. För att jag skulle våga gå in i det här rummet och inte bry mig vad folk tyckte. Om det jag sa eller mina gäster sa, utan bara liksom gå på min passion och tänka ett högre syfte. För att jag vill att alla som lyssnar ska liksom få inspiration att må bättre inifrån och ut.
Mm.
Och då kändes det som att ibland måste man våga bränna de där broarna.
Mm.
Att det är viktigt att våga bränna broar också.
Mm. Jag tycker det är en sån fin liknelse ibland när man träffar en partner, när man träffar någon man gillar.
Mm.
Du träffar någon, du vet, allting är rätt.
Mm.
Ja, fast det känns fel.
Mm.
Ja, och sen träffar du någon som allting är fel, men det känns rätt. Och jag tror att de flesta kan relatera till det.
Mm.
Och jag tänker att så är det ju ibland i livets situationer. Ibland känns det som allting i din kropp skriker, typ, gör det inte. Sänk upp det eller liksom bryt inte den här relationen.
Så gör man det ändå.
Så gör man det ändå. Och man vet att det är det enda rätta. Och det luriga upp nu också, det är ju att du får ju aldrig kvittot på om det var rätt för en efteråt.
Nej, precis.
Och vi vill ju hela tiden veta, men vi vet ju inte.
Nej, man förstår livet bakåt, som Kierkegaard, filosofen Kierkegaard säger, att vi lever livet framåt men vi förstår det bakåt. Det är när man blickar tillbaka, när man blickar bakåt som man liksom förstår meningen med saker, även om det var tufft då liksom. Och man förstår också det var väl bara det, att man förstår meningen med det. Men jag brukar säga det, att även i mörkret liksom, man måste leta sig igenom det, för att man bär med sig gåvor liksom. In i ljuset från det här mörkret. Så att det är liksom inte, det är inte bara av ondo liksom. Även om det kan kännas så när man är mitt i det.
Ja.
Det finns en mening.
Ja. Ja, men verkligen.
Men det är ju häftigt det här med energierna som du säger. Och att du liksom ändå har fattat det där. Men du fattar ju inte hur du har kommit dit. Utan det har ju bara fallit sig naturligt, eller hur? Ja, nej, det har bara fallit på plats.
Alltså, det är lite provocerande ibland för en del då, för att då idrott, man ska jogga medaljer, eller liksom jogga pengar. Mm. Och jag kan inte säga då, det var det jag ville komma till med bingolotto där då. Mm. Då satt jag där och stundtals var bästa säljaren. Men var det kul? Det sög ju.
Ja.
Och då tänkte jag, då backade jag bandet och tänkte, vad har jag aldrig sökt mig till som ändå varit lätt? Jag har inte frågat om att bli yogalärare.
Mm.
Jag var elev och blev frågad om jag ville bli lärare.
Mm.
Och så har det ju egentligen varit. Och då funderade jag på, men yoga, jag har aldrig sökt mig till yoga. Så när vi flyttade tillbaka från Spanien, då, det var första gången jag skickade ut mejl till dem som sätter scheman och håller. Mm. Finns det klasser så är jag hemma. Och det tog typ 3 månader, så hade jag för mycket att göra. Och sen dess har jag liksom undervisat på heltid. Och på den tiden så var ju ersättningen ganska låg.
Mm.
Och det kan vi spekulera i om den är det fortfarande.
Mm.
Men jag hade ju aldrig i min vildaste fantasi trott då. För jag tänkte, jag kan inte jobba med detta. För jag var ju van att röra mig med liksom
mer pengar
då, som entreprenör. Mm. Men jag tänkte, 17 ska jag för med några 100 lappar åka dit, undervisa, åka hem. Hur ska jag kunna leva och betala? Jag visste ju inte. Men jag tänkte, jag provar. Och sen så har det bara, utan att jag har inte haft något mål eller någon vision. Jag har bara gått stund för stund.
Ja.
Jag har gått klass. Jag förbereder stort sett alla klasser. Jag tänker att jag går in i ett rum. Det som behöver hända i rummet, det finns i rummet. Jag behöver inte planera någonting.
Det låter som du har en brutal tillit till livet.
Ja, eller jag vet. Jag ska inte säga ens att det är det. Jag har ingenting. Jag bara är. Ja, och jag säger inte att jag vill inte att det ska låta att det är märkvärdigt på något
Nej.
Sätt. Utan det har ju bara utvecklats.
Mm.
Och den här känsligheten för mig är så här att så fort jag inte gör det, då spänner sig kroppen.
Mm.
Så jag har ju blivit tvingad in via min praktik och min känslighet. Ja, du får gärna prova göra något annat, men du kommer få betala priset för det också.
Mm. Men du känns ju som att du är i flödet största delen av tiden. Och när du inte är i flödet så känner du det så tydligt.
Mm.
Kan man kunna säga att det är så?
Så kan man säga det.
Ja.
Mm.
Och vad är det då som blir skillnaden i det? Jag tänker på de som lyssnar. När du är i flödet, då går allting lätt.
Mm.
Då känner du att det är sant och det går lätt. Och när du känner då att det blir ett motstånd i kroppen och du känner att det blir trögt, vad gör du i den stunden då?
Mm. Alltså egentligen det vi gör med praktiken. Så jag menar, det är ju sanning med modifikation då. Så jag upplever motstånd stundtals även i flödet. Men essensen av praktiken är ju observation.
Mm. Mm.
Så när jag upplever motstånd så observerar jag det och så försöker jag betrakta det och titta på det utan att värdera det, utan att liksom hålla fast i det eller försöka trycka bort det. Och det kan vara lite jobbigt ibland, för att ibland så får du ju liksom riktigt jobbiga spänningar i kroppen och då vill ju gärna motviljan komma, men att då ändå på något sätt välkomna det då, om det makes sense på något sätt.
Ja, jag förstår precis vad du menar. Så istället för att trycka undan de här jobbiga känslorna som kommer, stanna upp.
Precis.
Observera.
Ja, andas.
Lite grann observera och inte... Man behöver inte tänka, jag är inte de här känslorna,
exakt,
utan de här känslorna finns i mig. Ungefär
exakt,
som att man tittar på en film, så kan man betrakta de här, luta sig tillbaka och bara betrakta liksom.
Mm.
Varför känner jag så här? Vad är det här som kommer upp?
Mm.
Istället för att bara gå in och identifiera sig. Så att det...
Och jag kanske inte ens säga varför jag känner så här, utan Nej. Faktiskt bara titta på det. Titta på det och se vad det tar vägen.
Mm.
Så jag har haft såna liksom mindre såna upplevelser, men jag har en sånt roligt minne från en gång när jag hade på ett gym.
Mm.
Och då hade de CrossFit precis bredvid.
Mm.
Och då var det sagt att de skulle stänga musiken en kvart innan, så att när yogisarna kom skulle de kunna varva ner lite grann.
Mm.
Och när jag kom, säg 15 minuter, 10 minuter innan, då var det ju högsta volym. Och jag tittar in och de hade ju ingen annan ambition än att fortsätta på samma nivå.
Mm.
Och någon av de här yogisarna då som var medlemmar, de blev ju upprörda och gick och sa till receptionen.
Mm.
Och jag stod där, klockan började närma sig undervisning. Jag känner hur hela min kropp spänner sig. Och jag tänker så här typ att jag rent fysiskt går ner och brottar. Jag kan ju ändå brottas. Jag går in fysiskt och typ stryper ut honom, tänkte jag så här. Han var ju liksom, och så tänkte jag, men Sam, nu får du ta lite försiktigt. Du har inte liksom brottats på många år. Han är större än vad du är. Men, alltså du vet, den här inre dialogen. Och då var jag i åtsen. Men jag bara stod kvar, andades. Och det är väldigt sällan jag känner att jag vill ställa in en klass. Men jag tänkte, nu är det 3 minuter kvar till klassen går. Och jag känner att jag är allt annat i ett fysiskt emotionellt tillstånd för att undervisa.
För du var lite du var störd och du var påverkad av det här?
Ja, det är klart att det påverkar mig.
Mm.
Och de vid det här tillfället har de stängt av musiken. Men de här känslorna fortsatte välla.
Mm.
Och så tittar jag på klockuret och ser det 60 sekunder kvar, det är 45 sekunder kvar. Och sen hände någonting helt otroligt.
Ja.
Det var precis som att känslan pikade.
Ja.
Och sen plötsligt fick jag som en varm dusch. Hela kroppen bara slappnade av.
Wow.
Och så var det typ 5 sekunder, 3, 2, och så skulle jag börja undervisa. Wow! Det var ju...
Wow, vad häftigt!
Ja, det var helt otroligt. Och förlängningen av det här då, när man pratar energi i förlängning, då kommer man ju in i empati istället. Mm. Ja, då börjar jag få empati för den här killen och förståelse och tänker att det var nog mitt fel. Mm. Jag ska nog be om ursäkt till honom. Jag börjar göra det till min grej och få mer förståelse varför de inte höll sig till det som var överenskommet.
Mm.
Ja. Och ingen kontakt, utan jag bär bara på den här känslan under veckan av och till, små stunder. Men nästa vecka när jag kommer den dagen, då kommer jag ju dit igen.
Ja.
Ja. Då kommer jag dit, då kommer den här killen fram till mig, ber om ursäkt och kramar mig.
Nej, ja. Alltså jag vill gråta.
Vi har inte haft någon verbal kommunikation, utan bara haft det med sig i hjärtat och... Ja. Och det går inte att beskriva.
Nej.
Men tänk om arbetsplatserna skulle se ut på det viset.
Alltså ni som lyssnar nu, ni måste ju förstå att det här med energier är ju verkligen på riktigt.
Ja.
Det är ju på riktigt.
Ja.
Men alltså vad händer i dig? Du processar, du känner de här sakerna och du tillåter dem bara att gå igenom dig.
Ja. Men det intressanta är att jag hade ingen intellektuell idé om att detta skulle hända.
Nej. Men det hände ändå på något
utan
vis.
Detta är ju det jag har lärt mig i praktiken. Ja. Alltså praktiken, att när jag praktiserar, vad gör jag när det känns jobbigt?
Mm.
Hur jag backar undan, jag skapar plats, jag ger utrymme, jag tittar på det. Jag håller space, om man säger så.
Mm.
Jag försöker inte hitta på någon historia bak eller fram eller någon värdering. Utan jag försöker bara hålla det precis som jag försöker fånga ett spädbarns intresse eller uppmärksamhet.
Mm.
Då vill jag liksom inte gapa eller skrika eller nypa den eller någonting, utan jag vill ju bara finnas där så att den känner mig.
Mm.
Ja, det är ungefär det jag gör med känslan när den kommer upp.
Mm.
Och sen konsekvensen av det blev ju det här.
Ja. När man gör en själslig inre resa, då vet man ju att man utvecklas.
Mm.
För ibland så har man utvecklats fast man inte har förstått att man har gjort det. Man kan bara se liksom att oj, men det här brukar jag reagera på. Och nu händer det ingenting.
Mm.
Så det händer ju någonting med oss i utvecklingen. Så jag tänker att det här med att du har lärt dig att observera dina känslor, att låta dem komma, att låta dem passera...
Mm.
Har liksom blivit per automatik lite grann. Det var det jag tänkte. Att det kanske blir så också.
Mm. Alltså jag vet inte. Jag tror att det är ett inövat beteende.
Ja.
Kan det ju vara då. Men jag kan inte säga att det går på automatik.
Nej.
Det är en extremt jobbig upplevelse här om veckan. Då, när vi satt för meditation ganska länge.
Ja.
Och det också upplever lite missvisande. Saker och ting kommer och saker och ting går.
Mm.
Men vissa saker och ting kommer. Och så stannar det, och så stannar det, och så stannar det, och så stannar det. Och då behöver man ju verkligen liksom slipa till liksom sinnet. Alltså det här menar att sinnet som är skarpt lägger märke till små förändringar.
Mm.
Och då behöver man titta på, är det på något sätt det förändras? Och successivt så släpper det. För att det kan också bli väldigt missvisande och... felaktig information om en sån här sak kommer och går.
Mm.
Ja, då skulle liksom en separation och skilsmässa vara över på typ ett andetag.
Ja,
utan det tar ju sin tid, och framförallt kroppen bär ju minnen och lager av det här.
Mm.
Det berör jag gärna kopplingen mellan det och kroppen också. Hur jag kan se de fysiska yogaövningarna.
Mm.
Så jag ser ju på elever och för min egen del att det händer saker och ting i ens liv, och så gör du en övning och så är du rörlig och stark, och sen så händer någonting annat i ditt liv som att kanske inte går din väg, och plötsligt kan du inte göra en övning.
Mm.
För att du blir stel eller
tappar kraft. Vad handlar det om då?
Alltså det här, jag tycker han, den grekiska killen jag nämnde här innan då, som du hade, ja, just det med energimedicin.
Dr. Diamantis, ja, men, en av mina gäster.
Ja, fantastisk avsnitt måste jag säga.
Ja, vad kul.
Ja, och hur allting hänger ihop. Och jag tyckte han sa en väldigt bra grej där med att det är ingen som läker någon. Man bara sätter upp förutsättningarna för att en människa ska bli läkt.
Mm.
Om det nu är så. Mm. Ja. Och vad jag upplever då med i yogapraktiken med att saker och ting lagras känslomässigt om det inte får utlopp, om det energimässigt inte får passeras.
Mm.
Så säg exempelvis som du har blivit sårad i hjärtat, alltså i din kärleksrelation, det tror jag att de flesta kan relatera till.
Mm.
Så en övning som är ganska liksom vanlig, för det är ju en bakåtböjning, en brygga.
Mm.
Ja. Och jag kan ju se hur personer som hamnar i en situation i sin relation helt plötsligt inte kan göra brygger.
Men det kan inte jag ändå.
Nej, men det är säkert en träningssak. Så att,
betyder det att jag inte har läkt mitt hjärta? Jag är så stel. Jag tycker det är jättesvårt med det.
Ja, men jag kan ju se en del elever som är superrörliga i sina brygger.
Mm.
Men när jag assisterar dem, då känner jag att de har, det är någonting som sitter fast i hjärtat.
Mm.
Ja, så att den fysiska formen säger inte så mycket.
Mm.
Utan det är ju vad som finns i, alltså kärnan. Men vi tror ju någonstans att vi ska kunna gå igenom. Vi ska kunna vara på en arbetsplats där du aldrig liksom blir bekräftad och känner dig sedd och känner dig hörd. Och vad det nu är, vad jag har för behov.
Mm.
Och tro att jag ska kunna blomstra.
Mm.
Det går inte. Det, om du inte känner dig det när du är i din relation. Alltså, alla de här bitarna hänger ju ihop. Och det är därför den här känsligheten är så viktig. Och att man är ärlig. För om du inte är ärlig så kan du ju ha hur känslig som helst. Om du ändå kör över dig själv.
Mm.
Så att,
Men nu tycker du att du har förändrats. Du började, var det 2004 som du började med yoga?
Ja, just det.
Det var då det året pilgrimsvandrade jag, 2004.
Wow.
Ja. Men och du måste ju ha ändå varit någon annan form av människa innan än vad du är idag.
Mm.
Vad är den stora skillnaden? Liksom? Hur har du förändrats?
Ja. Mm. Alltså om jag inte hade gjort yoga så hade jag nog ändå varit en annan person.
Mm.
Men det är väldigt svårt att säga vad skillnaden skulle varit i och med att den personen aldrig fick leva vidare.
Men vad är du tacksam över? På den inre resan som yogan, inte bara den fysiska, utan vad är du tacksam över?
Ja, nej, men wow, den blev lite röd, men
Åh, vad fint.
Mm. Att vara yogalärare idag handlar ju mycket om att tillfredsställa kunder eller yogisar så att de verkligen kommer att praktisera så att du kan få din ersättning. Det är inte en riktig yogalärare.
Mm.
Nej. En riktig yogalärare har inte jobb idag på grund av att han gör jobbet.
Mm.
Ja, samtidigt säger jag lite emot mig själv. Men det är därför jag också upplever att det går inte att marknadsföra det vi försöker.
Nej.
Det vi försöker bjuda in till. Men jag är väldigt innerligt tacksam att jag har haft riktiga yogalärare.
Ja, fantastiskt. Ja, jag älskar känslorna här nu.
Mm.
Jag blir också så här, jag bara känner dina känslor i mig.
Ja.
Här känner jag dem i hjärtchakrat och att jag vill bara gråta. Och det är vackert.
Ja.
Det är skönt att känna dina känslor verkligen.
Ja, tack. Ja. Tack. Det känns som det blir väldigt lättare, mycket lättare.
Ja, jag delar dem lite. Så blir det lite balans.
Ja. Men jag är tacksam på det för att de var inga liksom pör. De var autentiska yogalärare.
Ja.
Eller framförallt en tänker jag på då. Som jag kanske inte tyckte så bra om just stundtals. Då, men det är ju så vi lär oss. Vi lär oss egentligen inte av dem som inspirerar oss allt, utan många gånger lär vi oss mer av dem som ger dig den tuffa vägen och bita i för att du verkligen ska förstå.
Mm.
Och det är jag verkligen tacksam för.
Mm.
Mm.
Det finns ett högre syfte med det du gör, eller hur? Och det fanns ett högre syfte med de som lärde dig också.
Ja. Jag vet inte, jag tänker inte så, utan det är säkert, har det någon mening någonstans då. Men, men saker och ting händer ju på något sätt som jag inte kan förstå. Och ja, du vet ju vad som händer om jag förklarar.
Ja. Jag tycker det är så vackert med känslor. Ja. Jag tycker verkligen, jag tycker att det är ändå härligt att vara i kontakt liksom, med känslorna. Det är ju väldigt vackert. Och att låta dem passera. Att inte trycka undan dem. Och jag är glad att vi kom in på det i samtalet. Det här med att låta känslorna få komma upp till ytan och passera. Istället för att trycka undan och trycka bort. För då blir liksom, då slipper vi lagra den där energin som kan liksom sätta sig på fel ställen.
Alltså om någon är glad och skrattar så är det väl aldrig någon som säger sluta skratta, sluta lugna dig, du får inte vara så glad. Men om någon är ledsen, då är det precis som någonting behöver fixas.
Ja.
Vad är skillnaden?
Då frågar man liksom, vill du ha glass?
Ja,
typ.
Ska vi distrahera åt andra håll?
Ja.
Så jag menar det.
Det är ju jättefel egentligen liksom.
Ja.
Att göra skillnad på olika känslor.
Ja.
Och det tror jag är, för killar är det nog rätt tufft. Kan jag tänka mig, för att det, om flickor gråter så är det mer accepterat om en liten kille gråter. På något vis. Nu är det kanske bättre idag än vad det var liksom tillbaka i tiden. Men det kan ju också, det är så viktigt att alla får våga vara i kontakt med sina känslor. Att det inte är något fel.
Men det blir ju så, jag tänker, i ett företagsklimat, så att du har styrelsemöte och så är det någon som, du vet, ställer en känslig fråga, någonting som, du väckte ju någonting i mig med en fråga, då ser man, det var ju bara ord. Och så landar det och så kommer ju någonting. Men så att du sitter i styrelsemöte och så är det någon som säger någonting och så blir någon ledsen. Ja, det finns ju inte riktigt utrymme för det.
Nej.
För det, då blir, det är det här jag menar då med att vi stänger ner.
Ja,
då,
ja,
för att
ja,
vi
visst.
Behöver passa in i, i... Men tänk om det var ett styrelserum då och någon brast ut i gråt och man, någon bara... nej, men det är okej, nu är han eller hon ledsen och snart går det över och när det går över då, kan vi, då kommer vi kunna fortskrida med men vi jobbar vidare med det här, att det är ett normalbeteende.
Det är, förstår du vad skönt? Kommer vi någonsin att komma dit?
Det vet jag inte.
Ja, jag är jätteglad att, att jag fick träffa dig, Sam, Aziz. Och jag är jätteglad att mina lyssnare fick träffa dig och lyssna till dig. Fantastiskt, tack för att du var så närvarande och så känslosam och så in i själen bra på alla sätt och vis. Tusen tack. Namaste.
Namaste. Wow, tack Agneta.
Ja, men det kan man.
Det här.
Jag har väl varit i Indien. Tack.
Ja.
Vad fint det var att få sitta med Sam Aziz på ett hotellrum i Göteborg där jag är och jobbar. Att få möta honom och sitta här med honom och hans känslor som kom upp till ytan där i slutet av vårt samtal. Det var häftigt att bara få sitta tyst en stund tillsammans med hans känslor och känna det. Vi pratade om energi, jag och Sam, och det var verkligen så kännbart, den här energin i mötet. Det händer ju något när vi möts. Det är ju verkligen så. Jag tänker på hela coronaperioden nu som har varit med alla de här digitala möten och så. Vilken skillnad det är när man ses i riktiga livet och får mötas. För eftersom allt är energi och man verkligen kan känna in varandras energier. Det var häftigt att få sitta och prata med honom om just de här sakerna. Om att låta känslor få komma upp till ytan. Att inte trycka undan dem. Utan att få låta dem flöda igenom. Jag hoppas att ni har uppskattat det här samtalet som vi hade, jag och Sam, och ta hand om er där ute. Stor kram och tack för att du har lyssnat på Så in i själen.
Hi,
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit EnergyCitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Tack för att du har lyssnat på dagens avsnitt. Och du har väl inte missat att Så in i själens första ljudbok kan bli din via Så in i själen plus. Följ länken i avsnittsbeskrivningen så blir ljudboken din för endast 59 kronor.